och välkommen till Känslosmart-podden där tanken möter känslan. Idag är det jag, Maria Pia Gottberg, som är här med en gäst som jag har längtat efter att få hit, nämligen Lena Skogholm. Lena är ju författare, en oerhört framgångsrik sådan, och beteendevetare. Hon är också utnämnd till årets talare 2021. Och jag är, ja, kan man säga, grön av avund och känner sån här härlig, skön medkänsla och glädje att få ha henne här. Bemötandekoden är en bok som sålde, den kom 2016 och sålde i över 50 000 exemplar. Och förra året så kom Livskoden enligt hjärnan. Och det är den boken som vi kommer ha vårt fokus på idag. Och nu vill jag bara säga varmt välkommen, Lena.
Men tack så jättemycket. Ja, så roligt att få vara här och få prata om det som, ja, både du och jag verkligen brinner för.
Verkligen. Vi träffades ju en gång för drygt 10 år sedan, tror jag. Och jag var och lyssnade på en föreläsning hos dig och så pratade vi lite efteråt. Och så har vi haft lite kontakt via sociala medier och följt varandra på håll sådär. Så att vi vet vilka vi är lite grann så, även om vi inte direkt känner varandra. Men vi har ju verkligen ett gemensamt intresse här som vi ska fokusera på. Nämligen vår kärna, hjärna. Och jag tänker, det finns ju massa olika ingångar när man pratar om hjärnan som man kan ha. Så att det är bara att hugga ur högen, tänkte jag säga. Men jag är lite särskilt intresserad av det här faktumet att de allra flesta sjukskrivningar idag är stressrelaterade. Och handlar alltså om att människor har en överbelastad hjärna. Förr i tiden pratade man ju mycket om överbelastade och förslitningsgrader på kroppen och sådär. Men nu handlar det ju mer om förslitningsgrader på vår hjärna. Och där har ju du gjort en enormt viktig insats genom att du har beskrivit det här komplexa systemet som sitter där innanför vårt skallben och hjälper oss människor att förstå varför det är så viktigt och också hur. Så jag tänkte, vill du börja berätta om livskoden? Och jag tänkte på de här, du har ju delat in väldigt mycket där i reptilhjärnan, aphjärnan och människohjärnan. Vill du börja berätta lite om det?
Ja, men absolut. Om man tittar på hjärnan utifrån ett utvecklingshistoriskt perspektiv så kan man säga att det är ju som 3 medvetande lager. Och hur vår hjärna är uppbyggd, det går hand i hand med evolutionen. Och man kan också se det här på en nyfödd liten bebis till exempel. Den första delen som utvecklas när vi ligger i vår mammas mage, det är ju reptilhjärnan. Och sen byggs aphjärnan, däggdjurshjärnan på, och senare kommer ju de här funktionerna som är så specifika för oss människor, att vi har vårt logiska tänkande, vi kan tänka i tid, vi lägger upp strategier och går mot mål och sådär. Och de delarna, det vill säga den kognitiva delen som sköter främst då det, allt hänger ihop naturligtvis, men som främst sköter det. Och vårt medvetande, det är de senaste delarna i hjärnan och som jag då benämner människohjärnan. Och det här är ju, att jag nämner dem med de här begreppen, det är bara för att det ska vara enkelt att prata om det, enkelt att förstå och använda i vardagen. Sen förstår vi ju alla att det här är mer komplext bakom, och det är ju inte som 3 legobitar på varandra, utan de här hänger ihop och växelverkar och så vidare. Men det som är superviktigt är att ha koll på hur de här medvetande lagren faktiskt funkar hos oss. För då kan vi så att säga samarbeta med hjärnan i vardagen, och det är det som jag tycker vi faktiskt behöver göra mer av. Vi ska inte hålla på och köra över hjärnan, vilket ju den här stressrelaterade psykiska ohälsan vittnar om att vi gör i allt för hög grad. Det finns liksom ingen lag att det ska se ut på det här sättet. Tvärtom så är det ju samhället som det ser ut just nu, som vi har råkat hamna här, men vi kan göra någonting åt det. Och då tänker jag att vi behöver möta reptilhjärnans behov så att den får det vad den behöver. Vi behöver möta aphjärnans behov så att den får vad den behöver, och inte minst även människohjärnans behov. Och det är det som är den första delen som jag tar upp i livskoden enligt hjärnan.
Just det. Och jag tänkte att vi skulle dyka ner i de här 3 olika delarna då. Men jag tänkte också få höra först om du vill berätta lite om hur det kommer sig att du blev så intresserad av det här och din historia lite kort.
Absolut. Alltså jag har ju varit intresserad av hur vi människor funkar sen jag typ antagligen föddes, höll jag på att säga. Men mitt första minne handlar faktiskt om att jag reflekterar över, jag och mina syskon håller på med något, pappa tar ett foto och jag tänker, åh, nu gör de så här mot mig, då känns det så här inom mig. Och det där reflekterandet jag har alltid burit med mig. Och sen i tonåren blev jag så fascinerad av hjärnan. Jag hade, mina föräldrar, dels var vi många syskon, vi är 7 syskon. Och sedan var det barnbarn och dagbarn och sommarbarn, så det var barn överallt helt enkelt. Och jag var barnvakt och det tyckte jag bara var kul liksom, så det var inget med det. Men vad jag reflekterade över, det var så här, ja, att barn växer kan ju på något vis förstå och omfatta, armar och ben växer. Men vad händer in i hjärnan? Så det har följt mig sedan jag kanske var 14, det här fascinerande. Så att jag har läst mycket om detta, mina intressen ledde till att jag utbildade mig till beteendevetare och pedagog. Och jag fortsatte liksom att nörda ner mig på hjärnforskning. Men så kom jag också till en punkt i mitt liv där det kanske blev ännu mer viktigt. Och där jag verkligen nördade ner mig om möjligt ännu mer i det. För att jag för 20 år sedan så fick jag från i princip en sekund till en annan en jättesvår neurologisk sjukdom. Så det började med illamående och yrsel på ett flygplan hem från Gran Canaria. Dagen för julafton 23 december 2001. Och sen resulterade det i 5 år med i princip sängläge mesta delen av all tid. Så jag förstod, kan man för att kortfattat beskriva detta. Tror alla förstår att det är ju när livet kraschar på det där sättet. Och först visste man inte vad det var. Och sen så småningom så var det ju den här neurologiska sjukdomen som jag hade fått, och det fanns ju tyvärr ingen behandling mot den. Och då är det ju lätt, tror jag, för vem som helst att förstå att hela livet vänds upp och ner. Att gå och fika med en kompis var ju typ nästan otänkbart definitivt det första halvåret, året. Och sen så småningom så kanske jag kunde göra det en gång varannan vecka om jag hade tur. De värsta dagarna, då var det ju, kunde man gå och duscha var det ju en vinstlott den dagen. Det som vi tar så för givet, allt liksom i hela livet vi så ofta och inte konstigt tar för givet. För att vi vänjer oss så otroligt snabbt. Det har ju hjärnan en förmåga att hjälpa oss med helt enkelt. Men de jobbigaste dagarna, då var det faktiskt till och med jobbigt att andas. Alltså nu pratar man ju om lufthunger, jag läser lite olika artiklar. Vad gäller covid till exempel då. Ja, det kan man ju verkligen säga att jag upplevde. Så att det var som man fick liksom dra efter varje andetag. Något man verkligen inte tänker på i vanliga fall när man mår bra. Och jag kom till jag kom till ett ögonblick, eller hur jag ska säga. För att det är ju lätt att inse att det blir tankar som dyker upp. Hur ska det gå? Kommer jag bli bättre? Nej, det trodde jag faktiskt aldrig efter ett tag när jag har hållit på så länge. Vad ska jag göra? Liksom hela mitt liv har ju kraschat. Kroppen och livet kraschat. Som tur var så hade jag en man som hjälpte mig med de här praktiska sakerna som handla och städa och sånt där. Då. Så det var ju fantastiskt fint. Men det där mentala bruset av liksom mer nattsvart karaktär får man nog beskriva det som. Det tog ju också energi. Energi som jag behövde till att andas. Så att jag kämpade där fram och tillbaka och sen kommer det plötsligt ändå, jag sitter vid köksbordet här hemma. Och antagligen kommer det från en överlevnadsstrategi, och det kom både kanske omedvetet men väldigt medvetet, för det kom lite blixt från klar blå himmel men ändå väldigt inifrån hela mig själv. För då satt jag där, jag minns det jättetydligt, jag satt där vid köksbordet, pratade högt för mig själv och gestikulerade. Och så sa jag till mig själv, jag får tänka på allt jag inte kan. För så, det var ju nästan allting. Och så liksom la jag upp en hög framför mig som var jättestor. Jag får tänka på allt det här. Om jag tänker på det här så kommer jag sannolikt känna så här och så här. Och då får jag ju ta konsekvenserna av hela mitt beslut liksom. Eller så får jag tänka på allt jag kan. Och den högen var ju minimal. Jag kunde äta själv. Jag kunde ju ändå duscha själv. Jag hade tak över huvudet. De här sakerna. Ja, som vi så lätt bara tar för givet. Och på något vis där och då så gjorde jag ett väldigt medvetet beslut. Och det var att tänka på det som jag kan. Och det var ju ett rent överlevnadsbeslut. För att få lite mer energi. För att inte dräneras på energin som jag så väl behövde till. Ja, och andas. Kunna duscha och så vidare. Och jag hade ju viss kunskap om hjärnan innan. Så jag visste att det här var bra för hjärnan. Och sen gjorde ju det här naturligtvis att jag kunde nörda ner mig ännu mer i hjärnan. Och jag förstod att med en kraschad kropp, då är starka hjärnmuskler en synnerligen god resurs.
Wow. Alltså jag har ju läst din historia. Men ja, det är en otroligt stark berättelse. Vilket avgörande ögonblick där vid köksbordet. När du verkligen, alltså du gör det så tydligt också. Visualiserar för oss hur den här högen är större än den här mer positiva högen då.
Och det var ju ett nödvändigt säkert överlevnadsbeslut som sagt var. Och sen är ju det, var det ett lätt beslut? Nej, för det är ju något man får, den delen som liksom drar oss åt det negativa, den delen i hjärnan är ju mycket starkare. Och så jag benämner grådaskhjärnan som vi säkert kommer till senare. Den är ju mycket starkare, så det är ju att man får heja på, man får liksom lägga viss energi på att den lilla energi man kanske har då, energi på att kunna välja fokus. Men om vi lyckas komma in på det spåret, då får vi ju vinning av det. Och sen är det ju ett beslut jag får ta om och om och om igen.
Det är ja, som för det jag tänkte precis fråga just det. Jag misstänker att det där var inte ett beslut, utan det här är ett beslut som du hela tiden får leva med och ta om liksom.
Exakt så, exakt.
Ja. Ja, och sen tänker jag också, du gör ju någonting väldigt klokt där. Du ger ju dig själv en slags bekräftelse att ja, jag kan tänka på allt det här jag inte kan göra. Det är ju mycket smartare, mycket mer hjärnsmart än att säga att nej, men jag vill inte, jag får inte, jag borde inte. Det är sämre, alltså, utan också att du, ja, det finns där.
Exakt, ja. Jag får välja på allt jag inte kan. Det är upp till mig.
Ja.
Och jag får välja och tänka på det jag kan. Det är nyckeln att förstå att vi faktiskt har mycket makt ändå trots situationen. Eftersom jag genomlevt det här som jag efterhand nästan inte kan förstå hur jag kunde ta mig igenom, så kan jag ändå säga det med liksom till 100% och från hjärtat, att vi även när livet har visat sig från sin tuffaste sida, så hur kan vi leta efter det manövreringsutrymme som vi har?
Just det.
För då får vi tag i vår kraft på något vis också.
Ja, nej, men det där ska vi definitivt återkomma till. För det tror jag, det är inte bara du och jag som har fått och kommer att få kämpa med det i livet. Utan det tror jag är väldigt allmänmänskligt. Det du nämnde då, den här grådaskhjärnan. Så det ska vi komma tillbaka till. Men jag tänkte, jag fastnade för ett citat när jag gick tillbaka. Jag läste ju din bok Livskoden i höstas. Så nu vill jag ju fräscha upp mig lite. Och då var det ett av alla saker jag hade, liksom, meningar jag hade strykit under där. Och det är energi i hjärnans valuta och därmed din livsvaluta. Och det är ju mycket det som du har berättat om här. Så att jag tänker det här med energibudget. Vill du prata lite om det?
Ja, gärna. För det här är verkligen någonting som jag tycker vi ska lyfta upp på. Högst upp på agendan faktiskt. Alltså tänk så här, om man tränar jättebra, man äter jättebra och sover bra, men man stressar hjärnet, det hjälper ju inte. Och det är det att vi behöver förstå vidden av hjärnan och dess olika nivåer och kapacitet. Att det är en del naturligtvis som är viktig, men det är så mycket mer. Och hjärnan går på energi, 20-40 watt menar forskarna. Och jag flikar förresten in, om man är intresserad av att få referenser till det jag pratar om, så är man välkommen in på min hemsida lenaskogon.se. För där har jag lagt upp all forskning som jag refererar till. Hjärnan går på energi. När vi blir för stressade eller man blir för trött, eller det är påfrestningar helt enkelt. Du vet, som våra mobiler. Min mobil är så här att om batterinivån blir så låg så den går ner till 15%, då får jag alltid en avisering. Endast 15% kvar, vill du aktivera energisparläge. Alltså som en metafor på samma sätt i vår hjärna. När vi kör på för mycket, och hur lätt är inte det i dessa tider? Eller det har varit hela det här, det som vi har genomlevt de sista åren här, med så mycket tuffa påfrestningar av olika slag. Och så ska man kämpa på lite till. Det är inte konstigt om man blir trött. Men när vi gör av med mer energi än vad vi då egentligen har tillgång till. Ja, hur ska hjärnan hantera det? Ja, man kan säga förenklat att den stänger av ett program i taget. Och vi använder inte hela vår hjärna. Och det är ju därför detta är så viktigt med att ha koll på sin energibudget. Se till, så det mest övergripande för att ta hand om sin hjärna, det är att se till, fyll på med energi. Och då har vi ju olika typer av energi. Vi har ju mat, rörelse, sömn. Vi har också liksom det vi tycker om att göra, som vi känner att vi blir liksom glada av och får energi av. Allt det där är ju påfyllna för energier, för hjärnan och för vår energibudget. Och likadant goda relationer, det fyller ju på vår energibudget jättemycket. Och därmed vår livsbudget. Och allt vi kan göra för att fylla på, toppen. Och sen samtidigt ta koll på, var dräneras vi på energi? Vad är det som tar energi? Och var riktiga detektiver och kolla av. Men vänta, hur kan jag täta till här så inte det tar? Ska jag vara i alla de här sammanhangen jag är i som tar jättemycket energi eller inte? Så att vi gör medvetna val. Så jag tycker ju att precis som hus ska ju energideklareras. Och det är ju toppen. Och jag tycker vi människor ska energideklarera oss också.
Ja, men det låter ju helt underbart. Och jag tänker det är så viktigt att unga människor tidigt i livet får kunskap om det här. Och det tror jag ju, där, jag kan inte tänka mig något annat än att det också sprids ut i skolor och så på ett annat sätt idag än när du och jag växte upp kanske. Dels för att kunskapen är mer spridd och att vi vet mycket mer nu än för bara kanske 30 år sedan. Så det känns ju jätteviktigt. Men alltså jag tänker också här, du säger att med de här sakerna som vi mår bra av, att vara med människor som vara i sammanhang och göra saker som vi mår bra av. Jag lyckades ju ändå ta mig in i den där berömda väggen, trots att jag egentligen nästan uteslutande befann mig i sådana här positiva sammanhang. Så att det handlar inte bara om att fylla på med allt det där, utan det som jag då slarvade jättemycket med, det var ju den här återhämtningen. Där är det ju, och det märker jag när jag är ute och föreläser och träffar människor så där och pratar om det här, att jag brukar använda mig av Paul Gilberts den här motivationssystemen som du också tar upp i boken, om jag inte minns fel. Men att befinna sig i det här utforskande systemet som är så, alltså det är ju så härligt att vara där. Det är liksom, det bara pumpar ut massa härliga dopamin och endorfiner, och det känns ju helt fantastiskt att vara där. Men även när vi är där kan vi ju liksom köra slut på oss. Och det märker jag då som sagt när jag är ute och träffar människor, att det är väldigt många som blir väldigt berörda av det, därför de känner igen sig. Så. Vad är dina tankar? Vad ska man tänka på om man liksom inte har den här så kallade negativa stressen, utan kanske mer den så kallade positiva stressen?
Han som benämnde ordet stress och är liksom stressforskningens fader, han delade in stress i 4 olika kategorier. En var positiv stress. En är negativ stress när det händer oss något negativt helt enkelt. Och den andra var när vi gör för mycket. Och den fjärde var när vi gör för lite.
Just det.
Alla de här 4 stressorerna, då kan vi kalla dem då, har exakt samma påverkan på kroppen. De tar på resurserna. Det spelar ingen roll om det. Ibland pratar man om positiv stress. Ja, men det är bra. Jag bara så här. Alltså stress är ju inget farligt så fort bara man återhämtar sig. Det tillhör ju livet liksom. Det fattar vi ju. Men all stress har samma funktion på kroppen. Alltså vi kan köra ett tag. Men sen kommer vi ner i de här olika faserna. Alltså först tär det på första liksom lagret. Och kroppen anpassar sig. Efter nya situationen. Anpassningsfasen. Och då. Ja, man kanske får högre blodtryck. Eller man får. Det händer något med kroppen. Nej, här verkar vara mycket att göra. Jag kör på med blodet så att du får mer energi. Eller vad det kan vara. Eller man får smärtor. Eller vad det kan vara. Och i nästa stadie. Det är ju när man har tömt alla resurser. För det är ju då. Så fort kroppen. Först är ju akutfasen. Och akutfasen är ju lugn. Så länge vi. Sluta stressa efter den och återhämtar oss. Men gör vi inte det, då kommer vi till den här anpassningsfasen. Och den sista fasen är ju då har vi tömt alla resurser och då är det utmattningsfasen. Och det här jag tänker, vi behöver verkligen ha koll, precis som du säger. Den här positiva stressen, det händer ju så mycket roligt. Och också en självinsikt och självmedvetenhet. Men vänta här nu. Vilken stress är vanligast för mig kanske av dessa fyra? Jag kan hålla med dig om att jag är en person som är... Jag tycker det är väldigt kul när det händer mycket saker och är driven. Och, så att jag blir stressad när det händer för lite.
Mm.
Men då får jag ju ha stenkoll på så att inte jag lägger på jättemycket roliga saker. Så att jag ramlar då i andra diket att nu var det positiv stress men i för hög grad. Så att man liksom får reglera de här. Och här är självmedvetenheten, tänker jag, nyckeln.
Mm. Mm. Ja, men det är jätteviktigt. Det jobbar jag också mycket med känslodockan Friendly. Där har jag byggt som en pyramid där basen är, det här förklarar jag då för pedagoger och föräldrar och så, där basen är självkännedom. Och att lära sig om sig själv och att lära sig tekniker kanske som självmedkänsla och sånt för att kunna lugna och reglera sig själv. Och efter det så är det då empati och medkänsla med andra. Därför att jag menar, jag måste ha lite koll på mig själv och skapa något slags kontakt med mig själv för att kunna liksom rikta mig mot andra och ta in andras känslor och behov och tankar och allt det här. Va? Och sen handlar det om kommunikation. Att förstå hur min inre kommunikation påverkar mig och hur min kommunikation påverkar andra. Och att jag också blir påverkad av andras kommunikation. Och sen nästa steg upp i den här pyramiden är då att kunna skapa och bevara goda relationer. Och då är ju allt det här som ligger under till är ju liksom till en fördel för att kunna åstadkomma det. Och det här med relationer är ju, ja men det är ju det viktigaste för oss överhuvudtaget. Det har ju allt hänger ihop med våra relationer. Mm. Och sen högst upp i den här pyramiden, där brukar jag då placera problem och konflikthantering. För problem och konflikter kommer vi alltid ha i våra liv. Men att man behöver inte lägga så mycket energi och krut på det. I familjen eller i en barngrupp eller i ett klassrum om han har liksom börjat nerifrån och jobbat sig uppåt i den här pyramiden. Nu ser ju inte läroplanen ut så i varken förskolan eller skolan så att man har någon som följer någon sån, men det kan jag tycka att jo, men det borde det visst göra och att man borde få hjälp att lära sig och förstå liksom sina känslor, sina tankar, sitt beteende och vad är vad, bara. Och det där kan barn lära sig ganska tidigt i livet om de bara får verktyg och liksom guidning i det där av kloka vuxna.
Jag håller helt med dig. Det skulle vara första årskursen att lära sig om det. Lära sig om hjärnans funktioner tillsammans med det. Mm. Jag har lite olika konsulter som jag samarbetar med. Bland annat en som arbetar som är skolkurator och har undervisat då barnen om ja, utifrån kan man säga livskodens, det jag tar upp i livskoden. Om reptilhjärnan, aphjärnan, grådaskhjärnan, solskenshjärnan. För barn. Och de fattar ju direkt. Och då blir det också så här, nej men det var inte, och nu råkar jag hamna i reptilhjärnan. Man får ett språk om det. Och så fattar alla, ja, då är reptilhjärnan, men då får vi göra så här och så här. Vilket gjorde att man inte dömde varandra lika mycket. Utan det blev som en förståelse. Och därför tycker jag just också att förståelsen om hur vår hjärna funkar är för oss ett slags skyddsnät. Jaha, nu händer det här. Istället för att vi ramlar så djupt ner.
Mm. Ja, men verkligen. Ja, underbart. Härligt att höra att det sprids ut till barn och unga också. Så viktigt. Ja, vad känner du? Ska vi dyka ner lite grann i de här olika modulerna eller delarna eller vad man ska kalla det. Och ska vi börja med människohjärnan då? För du har ju varit inne på det här med när du pratar om energibudget då, att det handlar om att fylla på med energi och spara energi. Och vad mer gör man för att bygga sig en stark människohjärna? Jag tror du har ett kapitel i boken som heter så ungefär, va?
Exakt, ja. Koden till en stark människohjärna. Man kan säga så här att människohjärnan är som en skör sprinter, men vi använder den som en sån här superuthållig och stötsäker maratonlöpare.
Ja, jag älskar dina metaforer.
Alltså man tittar på, här har vi bland annat forskning från Antonio Damasio, vi har forskning från... Precis när jag ska säga det. Han som har skrivit boken, du kanske kommer på det. Biologin bakom varför vi gör som vi gör. Robert Sapolsky, där kom det. menar på att vi har, studier visar att de delarna som är, alltså vår spjutspets i människohjärnan där vi har de här exekutiva funktionerna, ett samlingsnamn för det här vi, när vi använder vår planeringsförmåga, lägga upp strategier, gå mot mål och så vidare då. Den delen och vår del som handlar om vårt medvetande, när jag tar medvetna beslut, de två, de har särskilt dyrbara celler. Och varför? Jo, för de kräver massvis av energi, för de har så hög ämnesomsättning. Då fattar man att okej, vi kan använda den, men vi får tänka så här, sprinten måste vila. Den måste återhämta sig ofta. Och det är därför det är nästan oväntat bra effekt av att lägga in 1, 2, 3 minuters pauser med jämna mellanrum. Och det här kanske är, ja, jag tror det är en utmaning för oss på grund av att vi inte, omgivningen påverkar oss väldigt mycket. Och jag har varit på så många arbetsplatser och föreläst och utbildat. Och när jag lyfter upp det här, ja men, alltså man kör ju hjärnet. Det är hög fokus från det att man öppnar ögonen till man stänger dem. Eller man säger att ja, men det är högfokus så fort jag går in i på jobbet. Då är det högfokus och kör man hjärnet hela dagen. Och det här bränner ju ut hjärnan. Den här stackars sprinten ska få köra som maratonlöpare dag efter dag, år efter år. Det är inte konstigt, den blir trött. Men vad kan vi göra? En deltagare på en föreläsning, han hade varit elitidrottare tidigare. Och så berättar han följande. När man skulle lägga upp träningen för att nå bästa resultatet på tävlingen, då gällde det att ha högintensiv träning, lågintensiv träning och vila. Och så varvade de här då så att det blev en bra balans. När han avslutade sitt elitidrottande, kom till jobbet, så tog han med sig samma tänk till jobbet. Jag ska ha högfokusläge, lågfokusläge och vila. Och det där är ju så fantastiskt smart. För då får du ju in de naturliga pauserna. Så på din arbetsplats, på din, en dag, på jobbet eller hemma, tänk att du får balans mellan de här. Och till en början kanske det kan kännas som, va, det går ju inte. Och jag tror vi är många som kan känna igen oss i det, inklusive jag själv. Men jag vet att det går. För det handlar om att bli medveten om, vänta, när kan jag hitta 2 minuter här, 2 minuter där? När kan jag sitta och kanske räkna mina andetag till 10? Det tar inte en lång stund. Det handlar inte om att sätta sig i lotusställning. Man jobbar en timme och sen ska man sitta i lotusställning en timme. Det handlar inte om det. Utan det är att du får liksom ner ditt högintensiva fokus till ett lågintensivt så att du får vila. Och här finns, dels kan man ju själv sitta och hämta andan och räkna andetagen till exempel. Det är ju toppen. Det finns olika övningar man kan lyssna på. Det finns ju en uppsjö av appar. Och jag har ju olika övningar som jag beskriver i livskoden. Och de övningarna finns även på min hemsida som jag nämnde om tidigare. lenaskogen.se. Och där kan man fritt lyssna på de här övningarna. Och de tar bara 2, 3, 4 minuter. Det ser nog ut som att de är 7, 8 minuter. Men det är bara musik i slutet. Så att man ska få chans att göra dem lite längre om man vill. Och jag gör själv de här övningarna varje dag. Ofta flera gånger om dagen. Och mitt liv hade inte fungerat annars.
Nej, jag vill bara flika in där faktiskt, för att jag är ju utbildad mental tränare som jag utbildade mig till för 20 år sedan. Så att det är lite lustigt att jag lyckats springa in i väggen, inte bara en utan 2 eller kanske till och med 3 gånger, eller 2 gånger efter det i alla fall. Men det handlar ju om att så länge jag höll igång den där dagliga träningen, mentala träningen, och såg till att alltid få återhämtning, så hade jag ju absolut inga problem med stressen. Och så var det sen när jag började slira på den. Men nästa gång jag hade sprungit in i väggen då, så nu på senare tid och framförallt det senaste året, så har jag verkligen lärt mig uppskatta de här. Precis som du är inne på, det handlar om några få minuter. Det är inte det att man måste, liksom, som du säger, sätta sig i lotusställning eller låsa in sig i ett mörkt rum eller vad det nu är. Det kan vara svårt att inte göra det i början, så att säga, om man har den föreställningen också. Men det är ju faktiskt en träningssak att bara, jag menar som nu innan vi skulle podda, jag menar då tog jag 2 minuter, bara stängde ner allting och så. Och pang, jag känner verkligen hur mycket energi man får på bara några få minuter.
Och det är en träningssak också. I början kanske det svämmar över av tankar och lite, det känns som det tar lite tid. Men har du gjort det ett tag så att 1-3 så på 3 sekunder är du nere i lågfokus. Och det här är ju ett väldigt bra sätt att komma ner i lågfokus. Det är en övning som heter till exempel mental brusreducering som jag beskriver. Jag tycker det är ju toppen med såna här brusreducerande hörlurar. För yttre brus, det är toppen. Men vi har ju massa inre brus också. Vad ska man göra? Och därav mental brusreducering. Och det är ju det vi upplever i mindfulness och de här olika övningarna. Så att en av övningarna som jag har i boken och som även finns på sidan att lyssna på då. Det har jag slagit ihop kanske 3 klassiska övningar som finns i olika sammanhang till en. Så den blir faktiskt supereffektiv. Så man snabbt kommer ner, även om man är lite otränad, så kommer man faktiskt snabbt ner i väldigt så här låg fokus och faktiskt vila för hjärnan. Jag har gjort den i många olika sammanhang i föreläsningar och utbildningar. Och det tar 2-3 minuter och sen alla superavslappnade. Och undrar vad jag har gjort. Men jag har inte gjort någonting mer än sagt det där. Och, så att det är en sån hjälp för oss att ha med. Liksom, det är som en liten... Då hjälper vi vår hjärna på traven. Så därför behöver vi ta hand om människohjärnan på det här sättet. Och vårda den ömt. Och verkligen förstå att människohjärnan och de här spjutspetsdelarna jag pratar om, det är universum mest, alltså det är de mest komplicerade, utvecklade organ vi känner till. Alltså det är mest utvecklande och komplicerade vi känner till.
Mm.
Det har tagit evolutionen miljontals år att mejsla fram det här. Och nu har vi fått den som gåva i vår hjärna. Mm. Ska vi köra över den eller ska vi ta hand om den?
Mm. Fullt ös medvetslös. Alltså det är ju så vi lever kollektivt så. Mm. Och allt fler dukar under. Det är ju, du presenterar det så fint. Så alltså då förstår man verkligen vilken vacker skapelse det är. Det är verkligen det och vilken gåva att vara en av de utvalda som faktiskt får ha den mänskliga hjärnan.
Mm. 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 Jag tänker vi ska visa omsorg om vår hjärna som att det vore ett älskat barn. Det tänker jag.
Mm. Det är inte riktigt så jag brukar tänka när jag kör fast, när jag hamnar i grådaskhjärnan. Men jag ska lyssna på din röst och jag ska gå in och lyssna på din sida där. Helt fantastiskt att du har...
Och jag vill flika in här nu att även om jag har jobbat med det här i 20 år, jag har känt till det ännu längre. Är det så att jag bara så här, alltid funkar det så? Nej, det är klart att jag ramlar ner i de här olika fällorna och grådaskarna får mig i sina klor och sådär. Men det som är fint, det är just det jag nämnde om att kunskapen ger oss ett skyddsnät. Vi ramlar inte vidare ner och ner utan vi är medvetna om, jaha nu händer det här. Ja jag vet, jag är jättetrött, kanske man är lite sjuk också och kanske det har hänt något som belastar också. Då vet man, vänta, idag är det en trött dag. Ja, då tar grådaskarna lätt över. För när vi förlorar från vår energibudget och hjärnan går på energisparläge, då faller ju även den här solskenshjärnan in i stressdimman och slutar funka. Och då blir ju inte livet så muntert. Men jag säger bara så här, heja oss! Vi ska bygga hjärnmuskler. Och det är ju det som är så himla fantastiskt. Hjärnan är lika formbar som muskler på kroppen. Det vill säga att muskelceller och nervceller, de förändras av träning och av det de är med om. Så alltså för längre tillbaka till tiden så visste man ju inte att muskler man kunde hålla på att träna dem. Det tycker man ju låter superkorkat idag. Men jag tycker vi behöver uppdatera vår kunskap om hjärnan och tänka precis på samma sätt om hjärnan som vi gör med muskler. För vi har vissa delar som är starka i hjärnan som vi tar över. Grådaskhjärnan har vi nämnt. Och så har vi svagare delar. Så vi behöver se till att få balans. Mellan grådaskhjärnan och solskenshjärnan som vi kommer in kanske lite mer på sen. Men också balans mellan då reptilhjärnan, aphjärnan och människohjärnan. Människohjärnan är ju den senaste delen. Ju senare del desto svagare. Så om inte den liksom är fit for fight, då vill de andra delarna ta över.
Men är det då, när jag hör dig säga på det viset, ska man tänka då att man, om, liksom, man ska träna sin människohjärna, om man är ny på det här liksom, och känner att nej, men nu blev jag inspirerad när jag lyssnade på Lena här. Ska man fokusera på människohjärnan först?
Det hänger ju ihop, det är ju detta. Om vi tar alla bara som är övergripande. Människohjärnan, dess behov är ju den här att vi återhämtar, att vi inte använder, vi sliter inte på den i onödan. Aphjärnan, ja, vad handlar det om? Däggdjurshjärnan utvecklades ju när däggdjuren uppstod i evolutionen. Och vad var det för specifika liksom, funktioner som behövdes då? Jo, man gick från reptildjur solitär till flockdjur. Man behövde ha koll på flocken. Jag behövde ha koll på, känns det bra mellan dig och mig, flockmedlemmen där? Känns det bra med flockledaren? Vi vårdar relationer, kollar av att det känns bra. Känslocentret utvecklades förenklat. Alltså, det vi behöver se om i aphjärnan, det är det som är faktiskt vårt signalsystem. I trafiken, du vet, då har vi ju signalsystemet med trafikljus. Det kan vara med rödljus som pratar man om ibland, men vi kan ju kalla dem grönljus lika väl. Men det är ju för att trafiken ska flyta väldigt bra. Och kroppens signalsystem, det är ju känslorna. Känslorna ska putta dig i en viss riktning för att du ska må bra. Är du hungrig? Ja, då behöver du kanske äta någonting. Är du trött? Du behöver vila. Är det fullt action i hjärnan och man känner så här, hjärnan är trött? Då känner vi att vi behöver vila. Men jag undrar så här, om vi inte allt för ofta är såna här huvudfotingar. Sådana som barn ritar i en viss ålder. Vi springer väldigt fort och tänker väldigt mycket. Och så glömmer vi av att känna. Jag funderar så här. Tänk dig att vi skulle åka vi åker i bil hela dagen ute i trafiken. Och vi har så mycket att göra den här dagen. Vi ska åka från det ena till det andra stället. Nej, jag hinner inte stanna för rödljus idag. Jag är så stressad. Alltså det skulle man aldrig komma på. Men jag undrar om det är så vi gör för vårt viktigaste signalsystem, våra känslor.
Ja.
Jag hinner inte med nu, jag hinner inte med nu. Så att vårda aphjärnan är att lyssna till sina känslor. Mm. Och samtidigt ta koll på att det är så lurigt med känslor. För att man behöver, vi säger så här, om jag skulle gå i skogen och vi säger att jag är jättehundrädd och så går jag tillsammans med en annan som älskar hundar och så dyker upp en hund. Jag skulle bli livrädd och den andra skulle bli jätteglad. Så känslor lurar oss alltså. Det är ju som att det är snarare att vi ser världen som vi själva är, snarare som vår hjärna är, än att vi ser världen som den är. Så vi behöver ju också lyssna till känslor. Är man hungrig, då fattar man ju att då behöver man nog äta. Men är det andra känslor som dyker upp, kanske det är någon, man känner att det är en öm tå som någon har klivit på, då kanske vi behöver undersöka känslan och fundera över, är det här en relevant känsla? Hjälper den här känslan mig framåt? Och vi behöver också avslöja lite grådaskhjärnan som gärna dundrar på med massa negativa känslor. Så det är också en del vi behöver tänka på när vi bygger en trygg aphjärna. Mm. Och det sista som jag tänker lyfta här ihop med aphjärnan, det är alltså de här goda relationerna. Det var ju flocken som var nyckeln till överlevnad för däggdjuren. Och det är ju samma sak för oss. Vi är ju däggdjur, vi har däggdjurshjärnan. Och sen har vi lite andra delar. Men flocken, det vill säga relationernas betydelse, är ju A och O. Till och med så att forskningen visar att det verkar vara den mest avgörande faktorn för god hälsa. Goda relationer. Inte att man har ätit exakt rätt och tränat exakt rätt och sovit. Det är också bra, det kan vi inte bortse ifrån. Men goda relationer verkar vara ännu viktigare faktiskt för vår hälsa. Och det här visar en studie som har gjort över decennier, jag tror det är 80 år, när man har följt människor under dessa 80 åren och tittat på en mängd faktorer. Och då har man sett att har det funnits goda relationer, då har det påverkat hälsan som mest, därav detta då. Och då tänker jag också så här, om jag lyssnar till mina känslor och jag undersöker dem, då får jag också tag i mitt inre liv. Precis som du pratar så fenomenalt bra om när det gäller friendly och det är ju nyckeln för att liksom kunna förstå sig själv och allt det där och även andra. När jag får ta på mitt inre liv, då fördjupar jag ju relationen också till den andra. Alltså vi kan gå från ytliga relationer till mer innerliga. Och det är de goda relationerna, att man känner att man har en vän som ställer upp för en. Man har dem man kan lita på, inte att man har 20 personer man kan ringa och gå ut och ta en öl med, utan det är de här innerliga goda just relationerna.
Där skriver du också om det här med vikten av sårbarhet och att dela känslor och allt det här som är en del av det du sätter ord på där.
Ja, och när jag skrev boken, alltså det slog mig nästan att det här, det värsta straff vi kan tänka ut, ja, om man nu inte lever där det finns dödsstraff då, men i vår del av världen, vad är det värsta straff vi kan tänka ut? Det är ju fängelse. Vad gör vi? Vad är fängelse? Det är att ta bort gruppen från flocken. Och i fängelse, det värsta vi kan tänka oss där, det är isoleringscellen. Ta bort en person från flocken. Det är det värsta straff vi kan tänka ut. Då kan vi ju ana vilken betydelse.
Och det är det som är så hemskt också, när människor blir deprimerade så är ju det en självisolering. Man drar sig ju undan flocken när man är deprimerad. Du har kanske läst Anders Hansens bok Depphjärnan som kom i höstas också. Där han skriver ju mycket om det där. Så det är också ett annat lästips om man gillar att läsa om de här sakerna, som jag tycker är, ja, lär väldigt mycket. Men jag tänkte på det, har du något namn på din aphjärna? Något personligt namn på din aphjärna? Din egen personliga alltså?
Nej, vad kul idé. Det har jag inte. Jag vet inte om jag ska skaffa något. Det ska jag fundera på. Vilken rolig tanke.
Ja, för att jag, det är inte min egen idé. Utan jag lyssnade på en podd med Maria Borelius. Hon som har skrivit den här hälsorevolutionen. Och där uppmuntrar hon till, eller om jag läste i boken, jag minns inte. Men att man skulle då döpa sin aphjärna. Så att min heter Gloria. Det var ett namn som poppade upp sådär. Hon gillar att dricka vin. Hon tycker om att få beröm. Hon tycker om att kolla på serier. Hon skjuter gärna upp saker till en annan dag. Hon gillar också att känna sig lite bättre än andra människor. Och så har hon en rad andra sådana här osmickrande egenskaper då. Men jag tyckte att det var så en rolig idé. Så att jag döpte henne till Gloria. Och så listade jag just de här sakerna. När jag liksom kände att där är... när det där liksom poppar upp i mig, att jag vill ta ett glas vin fast jag kanske inte borde en vardag, eller om jag vill liksom trycka till min man för att jag liksom vet nog lite bättre än vad han vet i den här frågan, eller när jag är alldeles så här för lat för att ta itu med de där surdegarna som bara ligger på en hög, då vet jag ju numera att det är Gloria som snackar. Så att jag tycker att det var, ja, vi får se om du också hittar ett namn på din kära.
Ja, jätteroligt. Ja, men exakt. Ja, men det ska jag verkligen fundera på. Och det här får mig att tänka på att jag brukar göra en övning ibland. Eller också som jag delar med mig av. Och den övningen är så här att då är man vd för företaget Power Your Mind AB. Och nu har det då blivit dags för medarbetarsamtal. Och man har 5 medarbetare. Och målet med övningen, det är ju att få information om alla roller i ens hjärnkontor. Och få veta vad de behöver för att må bra och fungera som bäst. Och då ställer man några frågor då till de här 5 olika. Och namnet på medarbetarna, det är ju följande. René Reptilstam, Austin Apdal, Madison Människohuvud. Ja, och sen har vi ju de där 2 andra. Oscar Molnby och Happy Gladfelt. Och då är det liksom som man får föra den här inre dialogen med. Men aphjärna, vad behöver du? Nej, men jag behöver att du lyssnar på mina känslor. Eller jag behöver, nej, nu behöver jag faktiskt ha kontakt med andra. Ring dina vänner, eller vad det nu kan vara. Eller ring någon du bryr dig om som du inte har pratat med på länge. Och också fråga med dig som människohuvud. Vad behöver du? Hur känns det för dig? Jag är så trött. Jag är så trött, kan du inte delegera arbetet eller få ge mig lite raster, kan ju dyka upp till exempel. Och så kan man fråga dem, men vad är du bra på, vad vill du utveckla? Men jag är jättebra på att göra logiska snabba analyser. Och det gör jag jättegärna. I mindre doser, bara jag får återhämtning. Alltså där, så att man får tag i de här inre delarna och för den här dialogen. Och att det handlar om att ge dem vad de behöver innan de behöver liksom slå till med full kraft och ta över på något vis.
Underbart. Jag gjorde en liknande övning. Jag är ju NLP-trainer också. På ett NLP-konvent så blev jag ombedd att hålla en workshop. Så att då gjorde jag bolagsprocessen som påminner om det här, där man går runt, trampar runt lite grann i sina olika delar. Och, ja, men så att när man ska fatta ett beslut, när man vill göra en förändring, leda andra, så gäller det ju först att ha det här självledarskapet, så att man verkligen får en integrerad, liksom, man får ihop alla delar. Och då är det så viktigt det här att kunna lyssna. Jag brukar också uppmuntra människor att göra som jag brukar själv göra, det att jag sätter mig på olika stolar eller byter platser på golvet när jag pratar med de här olika delarna inom mig. Och för en del låter det här kanske som, men herrejösses, vad är detta liksom? Men om man bara vågar prova, så är det ju faktiskt rätt spännande, för man får lite olika svar beroende på vilken del man riktar sig till.
Absolut är det så. Och jag tycker att när jag har gjort den här övningen med Power Your Mind, alltså AB, då är det ju som att det blir en otroligt stark självmedkänsla. För allt handlar ju här om att lyssna till de här delarna och fråga hur de har det och vad de behöver, vad kan jag göra för dig? Det förändrar faktiskt stämningen i rummet på ett väldigt, väldigt vackert och fint sätt när vi har gjort den i olika grupper.
Ja, det låter fantastiskt. Den ska jag absolut ta till mig och göra.
Och du, nu har vi pratat om människohjärnan, vi har pratat om aphjärnan och sen reptilhjärnan. Och där kan vi bara konstatera egentligen att reptilhjärnan, som jag tolkar det då i det här sammanhanget, så tänker jag att reptilhjärnan, eller rättare sagt, reptilhjärnan sköter våra fysiska liksom olika funktioner. Att vi ska andas, vi ska hålla temperaturen, vi ska hålla oss upprätta. Alla automatiska system våra organ, inre organ hanterar. Och då tolkar jag det att vi behöver ta hand om vår fysiska kropp. Och här har vi de här klassiska sakerna som vi kan i sömnen. Man ska äta bra, röra sig, sova bra och däremellan också vila. Kanske vi glömmer ibland. Det är ett väldigt viktigt ben. Så jag pratar om att sätta reptilen på en stol. Så den sitter säkert och tryggt på den här stolen med fyra ben. Så att den inte behöver väckas till liv i onödan. Och naturligtvis är det grunden för energitillförsel. För det hjälper ju ingenting om man inte har ätit och sovit, liksom slarvat med det i flera dagar. Vem orkar tänka då ens? Det gör man ju inte. Så att det är ju grunden för att både aphjärnan och människohjärnan ska fungera bra. Så där har vi dem.
Där är de allihopa. Och jag tänker just de här basala fysiska behoven är lite... Ja, men ibland behandlar vi oss själva, liksom behandlar de behoven väldigt styrmoderligt. Och så tänker man inte på att om man prioriterar att få sova och gör den här, så att man får den här vilan och avkopplingen emellanåt och äter liksom bra och ja, tar hand om sig på de sätten och rör lite på sig och så. Så kan det ju ske otroligt mycket liksom bara genom det. Sen kan det vara ett enormt, alltså det kan vara en väldigt hög tröskel om man har svårt att sova exempelvis, men att det går ju också att söka hjälp med de här sakerna. Att vi behöver inte alltid tro att vi ska klara allting själva. Men har vi sprungit på för hårt så vi kanske inte kan sova, vi ligger och snurrar på nätterna, så ja, men ta hjälp. Det finns och sen, hjälp.
Exakt, ja. Och sen att man gör det lite lätt och lagom helt enkelt. Inte att det ska bli asketiskt eller... Jag tycker ibland att det är sånt fokus jag tänker på i det samhälle vi lever med, ätstörningar och problematik och ideal. Och jag tycker vi får ha lite mer löst förhållningssätt till detta, så det inte blir så där slaviskt. Och också att det är ju inte allt för hälsan heller. Jag tycker att vi behöver också uppdatera de andra sidorna som är så viktiga för hälsa, med goda relationer och även ta hand om vår människohjärna. Så att det inte blir slagsida åt... Det är inte bara reptilhjärnan som behöver sitt. Och så ska vi inte, så vi inte lägger all kraft på det, utan ett litet löst och ledigt sätt. Och tänk att det här är ju inte heller något man ska lösa på en kvart eller närmsta veckan eller månaden. Utan det är ett förhållningssätt till livet. Att omfamna och ta hand om hela sin hjärna.
Mm. Ja, men verkligen. Den säger vi amen på. Ja. Ja, men... Ja, men jag har ju massor med andra frågor, så här, men vi måste hinna med det här spännande också med grådaskhjärnan och vad kallar du det nu då?
Solskenshjärnan.
Ja, solskenshjärnan, ja, precis. Jag var tvungen att kolla ner mina anteckningar här. För det där tycker jag är så spännande, just utifrån Jag är ju i grunden positiv, har lätt att se möjligheter och allt det här. Men när stressen sätter klorna i mig, eller som jag nu har drabbats av, utmattning, då rasar jag liksom tillbaka in i den här grådaskiga, liksom mest sunkiga vrån av min hjärna. Och där är det som att det är, liksom, det är klister, det är väldigt segt att ta sig loss. Jag har upplevt, alltså, jag bokstavligen verkligen har brottats med att försöka liksom slita isär mig själv från det här klistriga, grådaskiga träsket där jag inte vill vara. Hur oerhört utmanande det har varit under den här utmattningsperioden. Jag har verkligen inte känt igen mig själv, och det har i sin tur orsakat sorg och stress också. Ska det vara så här nu? Så jag är förstås jättenyfiken på dina tankar kring de här metaforerna som jag tycker återigen är så bra. Så berätta för oss.
Ja, för att vi ska överleva så har ju, i princip kan man säga att vår hjärna består av olika nätverk och delar som har fått våra förfäder att överleva. Man kan säga att vårt medvetande och vårt logiska tankar, våra logiska tankar är byggt på en uråldrig biologisk maskin. Och den hade ju bara ett uppgift att se till att organismen, den här, överlevde. Och därav grådaskarna. För vad skulle man kunna säga att grådaskarna är? Och för att nämna forskningen bakom så har vi ju Richard G. Davidson har lagt grunden för förståelse för det här. Och det har ju utvecklats av flera forskare, bland annat professor Elaine Fox. Det har visat sig att om man upplever mer positiva känslor så finns det en del i hjärnan på vänster sida, framlob, som blir mer aktiv när man gör olika mätningar med fMRI-kameror och liknande. Och med mer negativa känslor så blir det mer aktiv på höger hjärnhalva. Och till exempel, jag vet inte om du har träffat någon person som har fått en allvarlig stroke som inte har gått över.
Nej, men jag kan bara flika in att min pappa, han överlevde inte det, men han hade en hjärntumör och den satte sig på höger. Och han var väldigt positiv, för de fick operera bort stora delar där. Så han gick liksom leende in i döden, kan man säga. Han hade inte tillgång till det här negativa alls på samma sätt längre.
Exakt, där har du det. Och det här vittnar om, jag träffade för ett tag sedan en arbetsterapeut som hade arbetat med strokepatienter. Och så fort det var en stroke då på vänster sida som hade drabbat även den här delen med positiva känslor, då visste de, aha, det är vänster sida, då blir det depression. Då var det antidepressiva. Mm. Alltså det var så vanligt, så det var deras första tanke. Så här ser vi på ett sätt hur de funkar i vardagen. Men om vi tar oss vanliga då, om man tittar på de här delarna som jag har valt att kalla bara av pedagogiska skäl, att det ska vara enkelt att prata om och ta till sig så man får riktig nytta av det i vardagen. Det är ju det som jag tycker är det viktigaste. Solskenshjärnan och grådaskhjärnan, vilken är starkast? Ja, dessvärre den där grådaskhjärnan. I nuet åtminstone ska vi lägga till. För vi får tänka oss att det är som att vi har ett gäng med säpovakter innanför skallen som går och letar efter fel 24/7. Och vi kan ju liksom, men tack grådaskhjärnan för att du jobbar så bra. Tack så jättemycket. Du kan få vila dig lite nu. Jag ska lyssna lite vad solskenshjärnan har att säga om saken. Skulle man kunna tänka sig att man kan göra. För att hålla då grådaskhjärnan i lite kort koppel. För den vill ju gärna ta över och vara herre på täppan. Och det här som du nämnde vid utmattning. Och här tänker jag att vi ska omfamna oss själva med riktig varm medkänsla. Och landa i skyddsnätet återigen. Och bara tänka, ja, det är så hjärnan funkar. Det har inte med mig att göra, höll jag på att säga. För apropå det så var det faktiskt en deltagare vid en föreläsning. Vi hade gått igenom de här delarna och lite annat också. Men mycket av de här delarna. Och han såg ut som ett levande frågetecken. Och så sa han bara så här, det kom så från liksom hjärtat. Men vem är jag egentligen?
Ja.
Och det var så bra fråga. Det var så bra. Jag tänker, ja, vi är ju alla dessa delar. Men vi kan säga så att alla delar, det är ju som vår inre orkester. Och vi är väl dirigenten som står här nu då. Och ibland vill bastuberna spela hejvilt och det går knappt att få tyst på de grådaskarna. Jaha, antingen får vi sätta oss och vänta att de har spelat klart. Men grejen tänker jag är just när man hamnar i de lägena. När vi inte har energi till solskenshjärna, som jag nämnde, åker ju den in i stressdimman, slutar funka när vi blir för trötta. Då handlar det väl mycket om att inte lägga ved på brasan för grådaskhjärnan. Utan mer komma i det här som är så bra och som vi säkert känner igen. Att man får liksom, det är ingen idé att slåss mot väderkvarnar. Vi får acceptera. Jaha, idag var jag en skitdag. Då är det så. Ja, imorgon kanske det blir annorlunda. Ja, vad kan jag göra idag? Ingenting, det är typiskt. Allt är elände. Men jag kanske kan se på en film. Man distraherar sig lite. För om vi istället börjar tänka, nej, vad är det för fel på mig? Och typiskt att detta alltid ska hända mig. Och det här hände ju nyligen och nu händer det igen. Och det är för eländigt och nu är det kris här och där också. Man bara lägger, det är som hälla bensin på grådaskhjärnan. Som så gärna brinner av egen kraft. Så det här är ju acceptansläge, tänker jag. Och de dagar vi orkar, för jag tänker att idén med då hur vi kan samarbeta så att säga med grådaskhjärnan och solskenshjärnan i vardagen, det är ju att självklart behöver vi ju lyssna på grådaskhjärnan när vi behöver det. Så hjärnforskare menar att vi behöver en balans mellan grådaskhjärnan och solskenshjärnan. Det handlar ju inte alls om att bara väcka upp solskenshjärnan. Och så, nu tar jag ett väldigt grovt exempel. En person blir misshandlad och säger, nej, men jag försöker ändå se det positiva i livet. Alltså det blir helt galet. Vi har ju känslor som ett signalsystem som vi ska ta på allvar och lyssna på. Och samtidigt vara vaksamma så inte grådaskhjärnan tar över. Det är ju detta som är utmaningen och nyckeln för oss. Tänk när jag satt där vid köksbordet och det var battle mellan dessa. Och där var det ju bra för mig att solskenshjärnan vann. Och det orkar inte jag alla dagar. Utan då får det bli acceptansläget. Men i grunden så gäller det att hålla grådaskhjärnan lite kort koppel så den inte tar över. Och sen heja på solskenshjärnan som bara den. Det är liksom grundförståelsen. Och då nämner jag 5 tips i boken som handlar om att hålla grådaskhjärnan i kort koppel. Och 5 tips också om att heja på solskenshjärnan. Så den växer i styrka. För det är ju detta som är så underbart. Vi kan ju bygga hjärnmuskler. Alltså kan vi bygga solskenshjärnan starkare och vi kan krympa grådaskhjärnan. Och det här märker man bara på några veckors, alltså egentligen så märker man, det ska vara en noggrann mätning direkt, hur de här olika nervcellerna byggs eller inte byggs upp på de olika delarna. Och det finns ett program som Michael Mosley hade som jag tycker är så enormt talande och tydligt. Michael Mosley har ju haft många olika tv-program, medicin med Mosley och så vidare. Han tog ju 5-2-dieten till Sverige så den blev så stor. Och han ska ju undersöka sin grådaskhjärna och solskenshjärna hos hon Elaine Fox som är expert på området. Och han går dit och mäter först. Han var så orolig och han är ju en orolig typ, berättar han i programmet. Och vad ser han? Grådaskhjärnan var väl tilltagen, solskenshjärnan mindre. Detta mättes på 2 sätt. Och då får han i uppgift av Elaine Fox att göra 2 saker under 7 veckor. Det ena han ska göra, det är det som vi har pratat om lite. Att hitta de här lugna stunderna för hjärnan. Så han ska i det här fallet använda sig av mindfulness. Och göra en mindfulnessövning. En gång om dagen, om det var 3-4-5 dagar i veckan. Som kanske tog 10-15 minuter. Så det var ju inte alls den här lotusställningen som vi pratade om. Och han sitter där och kämpar på, man får följa honom. Och det andra han ska göra, då är det ett dataprogram som har tagits fram för att träna upp solskenshjärnan. Och också träna upp sitt fokus. 15 ansikten dyker upp på en dataskärm. Och alla ansikten ser så här bistra och sura ut. Utom ett som ler. Och han ska alltså klicka på det som ler. Då kommer upp 15 nya. Varav alla ser bistra ut utom ett. Och han ska återigen leta efter det som ler. Det vill säga att han ska träna upp sig att leta efter det som är bra. 7 veckor senare tillbaka i laboratoriet hos Elaine Fox. Och vad gör de? De mäter förstås. Och vad ser de? Alltså det här tycker jag är så magiskt. Jag får gåshud. Solskenshjärnan har växt. Grådaskhjärnan har krympt. Alltså fatta vilken makt vi har i våra händer. Detta kan vi inte bortse ifrån. Och detta ska upp på agendan, tycker jag. För vi har så stor faktiskt makt i vår egen hand. Och det kan jag säga utifrån Ja, dels jag har sett det både i olika företag, verksamheter, hos många individer jag har träffat under åren. Och jag kan också se det hos mig själv från den situation jag befann mig i. Det är en otrolig makt att känna till och samarbeta med hjärnan.
Mm. Ja, och det gäller ju, tänker jag, att dels skaffa sig kunskap. Och det kan man verkligen få om man läser din bok Livskoden. För att det vi har pratat om här finns där. Och en massa konkreta tips. Det är verkligen steg för steg så här. Så man kan plocka det man blir intresserad av. Eller sluka allt med hull och hår. Precis som man själv vill. Och jag tänker så här. Jag vill dela med mig av ett tips som jag har. Som jag brukar ta avstamp i varje nytt år. Du vet, nyårslöften är ju populärt. Det brukar jag inte. Det var många, många år sedan jag slutade med. Utan jag började istället med ett motto för det här nya året. Och nu när jag har ett år i ryggen där jag har varit mycket i min grådask hjärna, så kände jag att jag ville ha någonting som skulle hjälpa mig att komma åt mer av min solskens hjärna. Så då blev årets motto le, lek och lev fullt ut. 2022 kan vara det bästa året. Och den där lilla frasen som kanske låter så här, lite småpatetisk i någon annans öra, den är helt fantastiskt laddad för mig, för att jag har laddat den med så mycket om mina värderingar och önskningar och allt det här. Så den säger jag till mig själv varje morgon, minst en gång om dagen i alla fall. Och så liksom känner jag in orden i kroppen och liksom kommer i kontakt med mitt inre så där och känner efter vad det väcker för känslor. Och det är också, alltså, och det är liksom nästan löjligt, men jag tror att det har gjort skillnad redan, för jag är mycket gladare, känner mycket mer energi och mycket mer positiv. Och vad är vi, vecka 5 eller någonting, va? Så du förstår, vecka 50, jag kommer ju liksom vara the sky is the limit.
Alltså det är helt underbart att höra. Det är helt underbart hur vi på det här sättet, och som du så tydligt beskrev, med det här sättet som du har gjort, ta makten i våra egna liv. Inte leva våra liv medvetslösa, utan leva medvetsfullt.
Mm.
Alltså leva medvetet. Och jag tänker, det finns ju, det är inte så enkelt att antingen är vi medvetna eller också är vi medvetslösa. Men vi har ju olika grader faktiskt av medvetande. Och ta tag i det där medvetande. För när vi inte är medvetna, då kommer ju reptilen och apjärnan köra med sitt. Så att antingen kör de över oss, eller också står vi där, kliver upp på pulpeten, tar dirigentpinnen i handen och faktiskt dirigerar vår inre orkester. Som du så fint beskrev med det här exemplet. Verkligen.
Mm. Och det är görbart, och även när det känns som att det inte är det, så bara låt det vara den dagen och så ta nya friska tag imorgon.
Exakt, och jag vill stryka under att handlar inte om att man ska vara sådär check och positiv igen och jag blir så trött. Nej, det handlar om att omfamna alla delar i hjärnan och göra det bästa av det, helt enkelt.
Mm.
Det är inte mer än så. Det handlar om att lyssna till sina känslor. Det handlar om att ta hjärnan, gå hand i hand med hjärnan i livet.
Åh, det där tror jag får bli våra avslutningsord, Lena. Jättefint. Stort tack för att du ville vara med. Jättespännande att lyssna på dig.
Ja, men tack så jättemycket själv. Det var så roligt att få prata med dig och få träffa dig på det här sättet.
Tack och hej.
Tack, hej.